Det är så stora belopp när man pratar om den gemensamma kassan. Och du nämnde det inledningsvis, 2300 miljarder, vad är det ens en gång? Alltså hur ska man kunna relatera till det? Och då säger ni så här, men okej, vi sätter det i relation till den egna budgeten. Så, ja. Så det, som ett exempel då på det, så kan man säga att en typ person då, en person med en typisk inkomst betalar mer för välfärdstjänster varje månad än vad man lägger på sitt eget boende.
Drygt hälften av bruttoinkomsten, det är vad de flesta betalar i skatt. Totalt ger det att den offentliga sektorn har en kassa på ungefär 2300 miljarder kronor varje år. Men vart går alla de här pengarna? Kunskapsverket har gjort en sammanställning av hur stat, kommuner och regioner genom politiska beslut väljer att använda pengarna. För att berätta om den rapport som Kunskapsverket har tagit fram har jag bjudit in Johanna Jansson som är nationalekonom med bakgrund från bland annat Riksbanken och Dagens Industri men som idag arbetar som kanslichef för Kunskapsverket. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat, Johanna.
Tack så mycket, kul att vara här.
Trevligt att ha dig här. Jag är ju naturligtvis väldigt nyfiken på den här rapporten, men innan vi kommer till den, vad är Kunskapsverket för någonting?
Kunskapsverket är en oberoende stiftelse som håller på med analys av samhällsviktiga frågor. Och vi gör det med anledning att man ska ha ett faktabaserat underlag när man pratar om viktiga saker. Vi tycker att det finns ett hål att fylla här. Att man har någon som utan egen agenda kan ta reda på hur det egentligen ligger till när det gäller vitt skilda ämnen, brottsligheten, skatterna, energiförsörjningen och sånt. Det gör vi.
Spännande och intressant. Alltså, vi samlar ju också fakta och statistik och så där, men det är klart att vi har ju en agenda som är tydligt uttryckt, inte minst i våra stadgar. Så att jag förstår.
Nej, men oftast är det ju så, ja. När det gäller just tankesmedjor och annat. Så att vi är någonting annorlunda. Oberoende analys utan tyckande. Det gör vi.
Det måste vara jättesvårt.
Det är lättare sagt än gjort, men vi har bra hjälp. Vår organisation, det står i våra stadgar då, att det är precis det vi ska göra. Vi är opolitiska och oberoende. Och sen har vi också ett eminent expertråd till vår hjälp som ser till att hålla oss på banan med bland annat Lars Kalmfors som är nationalekonom, Shirin Ahlbäck Öberg, statsvetare, HG Axberger, jurist och sen Jan Larsson som är på Business Sweden. Så de träffar vi regelbundet och ser till att prata om just hur man gör oberoende analys på ett samtidigt intressant, relevant och begripligt sätt.
Ja, för det kan ju vara, alltså ibland är ju, vad säger man, fakta sparkar, säger man på ren spanska.
Ja,
alltså, fakta är ju, talar ju sitt tydliga språk.
Ja, men i bästa fall gör det ju det.
Ja. Åtminstone ger en bra och saklig utgångspunkt för en diskussion. Hur länge har ni funnits?
Vi har funnits, stiftelsen etablerades 2022 och vi släppte vår första rapport i samband med valet i året. Då tittade vi på, ställde vi frågan, hur mår vår demokrati egentligen? Så det var vår första rapport och sen har vi gått vidare med andra ämnen efter det. Så vi har en rad rapporter på olika ämnen. Och nu så började vi det senaste verksamhetsåret med att fråga var skattepengarna kommer ifrån. Och vi har nyligen tittat på då vad de går till.
Spännande. Och vilka är det som står, du berättade om expertrådet, vilka är det som står bakom organisationen?
Ja, mina medgrundare då till Kunskapsverket är två personer med näringslivsbakgrund, Claes Ekström och Bengt Baron. Och sen är det jag då, så att det var vi som, idén kom från dem och jag är den som driver den dagliga verksamheten.
Kul, spännande, det måste vara jätteroligt. Intressant arbete. Hur väljer ni ut ämnen ni ska granska?
Ja, men bra fråga. Vi har ett 9 temaområden som vi tänker att vi ska hålla oss till. Just 9 samhällsviktiga temaområden, men det är då breda ämnen som jag var inne på. Demokratins utveckling, miljö, energi, offentliga finanser och sen i samarbete med då vi som jobbar på kansliet och med expertrådet så väljer vi ut frågor under det. Och vi tycker att där vi ska vara så är det en fråga som är lite missförstådd. Alltså det kan, till exempel om vi tar vad skattepengarna går till. Det är en viktig fråga för många, den är relevant. Det är inte helt klart. Det var inte så lätt att ta reda på som vi trodde. Så att det är precis där vi ska vara. Det är en ganska komplex fråga. Det kräver analyskapacitet som vi har. Men den angår många. Så det är våra kriterier för att vi ska ta oss an någonting.
Ja, men det är ju ganska breda ämnen.
Absolut,
och så
där,
så att man, jag misstänker att det finns utrymme för liksom, intresse och kreativitet när man gör
absolut.
Sånt.
Absolut, och det viktigaste steget i vår analys från början är att försöka avgränsa det så att det går att göra, så att det är genomförbart.
Man märker det, tycker jag också, när vi gör saker så märker man ofta att när man ska sätta tänderna i någonting så är det lätt att ha ett för brett anslag, och då blir det nästan omöjligt att titta på.
Ja, men precis. Och då, det som vi säger ibland, att vi är inte ämnesexperter. Vi tar hjälp av, vi utgår från offentlig statistik och från relevant forskning. Vi är inte ämnesexperter så, men vi är experter på analys. Att just kunna göra den här, avgränsa en problemställning och sen så dyka ner i analysen, och sen den stora grejen är också att kunna sen förklara på ett begripligt sätt. Mm. Fråga, förstå, förklara är våran slogan.
Vad roligt. Ja. Ett pedagogiskt uppdrag. Och nu är ni som sagt aktuella då med den här rapporten. Var går skattepengarna till? Som ju då är en uppföljning till den, eller får man väl säga i alla fall en uppföljning till rapporten som ni släppte sommaren 2023, som heter Var kommer skattepengarna ifrån? Vad är det ni söker svar på här? Titlarna säger sig ganska själva, men vad kommer ni fram till den första rapporten? Var kommer skattepengarna ifrån?
Ja, 9 av 10 skattekronor kommer från hushållen, det var en slutsats. Och det tyckte vi var en viktig poäng. Det visar ju också relevansen, att det är just vi vanliga, alltså människor som står för skatteintäkterna. Så 9 av 10 skattekronor kommer från hushållen, och den viktigaste aktiviteten som man beskattar i Sverige i alla fall, det är skatt som har med lön eller arbete att göra. Så det var två av tre slutsatser. Den sista och tredje var att en stor del av den skatt som vi genererar eller betalar in, den syns inte på våra deklarationer, så den är indirekt. Så det var väl de tre huvudslutsatserna från den.
Det är mycket bra. Där är närliggande frågor som vi jobbar med. Jag och vår chefekonom skrev nyligen en fråga om att vi borde de sociala avgifterna, som då är 31,42% ovanpå den avtalade lön man har, ser man för de flesta inte ens på lönebeskedet, men inte ens i deklarationen. Så att det skapar ju ska man fatta politiska avgöranden som medborgare, så är det ju svårt om man inte har fakta på bordet. Så där är det en föredömlig rapport som ni har skrivit, tycker jag.
Ja, precis. Och ibland så kommer det säkert exakt, och det som vi gör är, ibland gillar vissa läger det och ibland gillar andra läger det, men vi vill ju liksom vara den här oberoende rösten i mitten, så att man åtminstone kan enas om, oavsett vilka, om man är höger eller vänster eller mitt emellan, att man kan enas om så här ser det ut. Sen kan man ju tycka olika om det borde vara så eller inte borde vara så, men att vara informerad är ju i grunden bra, tycker vi.
Ja, nej, men
precis som du säger.
Ja, nej, men i grunden så finns det en massa vanföreställningar. Alla skattepengar går helst ner i ett svart hål som är liksom offentlig byråkrati där ingen gör någonting. Och det är ju faktiskt inte alls sant. Och i gengäld så finns det några som tror att om vi bara höjde skatten för de allra rika så skulle vi ha råd med vad som helst. Och så många är de inte, och så mycket pengar har de inte, så att det går inte.
Nej, det är bra att förstå i det här. Vad är stort, vad är litet och liksom, hur har det sett ut över tid, som man kan relatera till olika politiska beslut, och det är väl det vi gärna vill visa. Vad är stort och vad är litet här? Och tittar man då på precis på vad skattepengarna kommer ifrån, så det stora är då det vi betalar in som genereras på vår lön eller någon typ av anställningssysselsättning. Och sen näst efter det så handlar det om när vi konsumerar, den aktiviteten, vi betalar moms på allting vi köper. Ja. Och det är också en skatt som inte syns på deklarationen. Vi får ju inte en sammanställning i slutet av året där det säger så här: Christian, det här har du betalat i år.
Och det kan man väl säga att så långt vill inte ens vi gå, för det skulle vara ett integritetskränkande. Ja. Det beror också på vad man köper. Vi håller på att titta nu på om man ska räkna ut hur många dagar man får behålla av sitt arbete man får behålla själv varje år. Tidigare har jag den så kallade skattefridagen, och då räknar man då från den dag där man har liksom jobbat ihop alla skattepengar. Men en viss där är att beroende på hur man konsumerar så betalar man ju olika mycket i konsumtionsskatt. Så lägger man stora delar av sin lön på bensin, alkohol och tobak så betalar man mer i punktskatter än om man konsumerar böcker och mat. Mm. Så att det är svårt att göra. Men däremot så kunde det stå tydligare på till exempel kvitton eller så. Men det är lite en annan fråga. I den här rapporten så har ni ju sökt då frågan vart skattepengarna går till. Och vad är det enkla svaret? Vart går skattepengarna?
Det enkla svaret, alltså jag kan säga att det var några ahan som vi fick i den här rapporten. Ett första är då att det som ofta sägs behöva mer resurser. Och då tänker jag framförallt på välfärdstjänster som omsorg, vård och skola. Det är faktiskt de som har fått mest pengar över tid. Mm. Ett andra aha är att vi, om vi tittar på hela skattepåsen, så har vi gått från att omfördela i form av så här bidrag och transfereringar till att lägga en större andel på välfärdstjänster idag. Så det var ett aha för oss också. Och sen en tredje är att vi pratar ofta om små utgifter och debatterar dem, men vi pratar inte så mycket om de stora utgifterna. Nej. Så att det var väl liksom tre ahan. Du ställde också frågan, så här, vad går pengarna till? Så att, givet det då, så vill jag säga att ja, men den största delen av den offentliga eller våra gemensamma resurser lägger vi på idag att driva någon typ av verksamhet. Alltså typ ett sjukhus, en skola och så. Det är den största enskilda delen och där är välfärdstjänsterna en stor andel. Mm.
Ni har, det är väl tre vägledande delar i det här. Vad är stort och vad är litet där man går igenom, eller där ni går igenom de gemensamma utgifterna, vad som är stort och vad som är smått. Mm. Och det tycker jag också är väldigt klargörande. För det är som sagt, det är svårt att förstå storheterna. Jag tycker att många blir chockade när de förstår hur stora till exempel socialförsäkringssystemen är. Alltså där vi för över pengar, inte så mycket från fattigt rik utan över en livscykel, så när man är, innan man börjar jobba så betalar man i princip ingen skatt utan man kanske köper lördagsgodis och sen så när man jobbar så betalar man då ganska mycket skatt och sen får man tillbaka det i liksom barnbidrag och sjukpenning och sånt och sen till pension. Men det där handlar ju om, det är ju ändå stora summor som folk inte riktigt ser. Sen har ni ett avsnitt som heter Hur har det sett ut över tid? Och vad skiljer sig då? Vad har hänt de senaste decennierna? Vad är några stora skillnader?
Ja, men den stora skillnaden är att det vi ser är just att välfärdstjänster har fått en större andel eller den största resursökningen över tid. För backar vi bandet då, säger så här, hur såg det ut för 20 år sedan? Det är så långt tillbaka vi har de här siffrorna. Då la vi ungefär lika mycket på det som vi kallar omfördelning, som du förklarade nu. Mm. Alltså, och som vi la på välfärdstjänster. Så att ungefär en tredjedel av vår gemensamma kassa för 20 år sedan gick till välfärdstjänster. En tredjedel gick till omfördelning. Och sen har det förändrats då de senaste 20 åren. Så att det är en mindre andel som går till omfördelning idag. Alltså som andel av den totala pengapåsen. Och det är en växande andel som går till de här välfärdstjänsterna. Omsorg, sjukvård och utbildning. Mm. Så det är den stora förändringen då.
Och vad beror det på?
Alltså det är ju politiska, vi har ju valt att göra så här. Det är ju politiska beslut som styr vad vi lägger de gemensamma resurserna på. När det gäller, om vi börjar med omfördelningen, att den har minskat, så var det ju regelförändringar som trädde i kraft under 2000-talet, som delvis den så kallade arbetslinjen då. Man gjorde det svårare att ta ut sjukförsäkring till exempel. Det påverkar de här siffrorna. Det är också så att det är fler som idag slår i taket när det gäller de här ersättningssystemen. Alltså att man har faktiskt en lön som är högre än vad man har rätt att få ut i den här försäkringen.
Du får regelmässigt 80% av lönen.
Men upp till ett tak. Och tittar vi på det, och det gör vi i rapporten, så kan man se också att det är fler som slår i det här taket idag. Och det gör ju att som andel av kassan då, så betalar man inte ut lika mycket. Så det är en förklaring då till att omfördelningen har minskat. Om vi tittar på att välfärdstjänsterna ökar som andel, det finns som andel av den totala budgeten, det är också återigen så här politiska beslut. Och det var väl det jag menade då. I debatten så har man oftast att pengarna räcker inte till. Pengarna räcker inte till vård, sjukvården, omsorgen och utbildningsväsendet. Men när vi tittar på siffrorna så säger det ju att vi faktiskt lägger en större andel av våra gemensamma resurser på just de välfärdstjänsterna.
Mm. Ja, det är väl så att sjukvården är kostar dubbelt så mycket inflationsjusterat idag som för ungefär drygt 20 år sedan.
Ja, det är någonting sånt.
Så kan man tycka att det inte är tillräckligt pengar. Det kan ju vara så att pengarna inte räcker ändå. Men att vården skulle ha mindre pengar är inte sant.
Nej, precis. Utan sjukvården sticker faktiskt ut just när det gäller utgiftsökningar. När vi tittar på de siffrorna som vi har med i rapporten.
Sen har ni ett avsnitt som heter Vad bidrar du med? Och här sätter ni då gemensamma utgifter i relation till den egna privatekonomin. Hur ser det ut?
Ja, alltså det vi ville göra var att, som jag sa, vi vill göra oberoende analys. Vi vill också göra den lättillgänglig. Och det här är ju ett försök då att ta ner. Det är så stora belopp när man pratar om den gemensamma kassan. Och du nämnde det inledningsvis, 2300 miljarder. Vad är det ens en gång? Alltså hur ska man kunna relatera till det? Och då säger ni så här, men okej, vi sätter det i relation till den egna budgeten. Så, ja. Så det, som ett exempel då på det, så kan man säga att en typ person då, en person med en typisk inkomst betalar mer för välfärdstjänster varje månad än vad man lägger på sitt eget boende. Så det är en relation. Och då tänker jag att apropå att det är bra att vara informerad och veta saker, så jag visste i alla fall innan jag gjorde den här rapporten, så visste jag mer om mina egna boendekostnader än vad jag visste om kostnader för, eller utgifter för välfärdstjänster. Och då tänker jag att ja, men det, om jag nu lägger lika mycket på det varje månad, så är det väl bra att vara informerad. Det var rationalen. Men det finns ju en massa andra exempel som vi tar upp. Och det, liksom, att sätta de privata utgifterna i relation till de gemensamma utgifterna.
Jag tycker att det är intressant som du säger. Och det här talar jag då inte för alla, men ganska många fattar nog ett beslut på valdagen som beror ganska mycket på känsla. Medans den som ska köpa en bil eller en bostad tänker väldigt mycket, om man följer liksom ränteutvecklingen och vad man kan få för rabatt hos banken. Och det är ju jättebra. Medans det politiska valet, som ju är att till syvende och sist kokar ner då bland annat i vilka skatt man ska betala. Det är den största utgiften en heltidsarbetande har. Med marginal, eftersom man betalar drygt halva lönen i skatt, så är det märkligt att man inte funderar mer över det här. Ja. Sen kan man ju tycka att det är bra att betala. Man kan ju vilja betala mer skatt. Men jag har en känsla av att man lägger rätt mycket tid på att liksom förhandla och jämföra filmabonnemang och inte så mycket med att fundera över hur mycket man betalar i skatt.
Vi har ju lagt över det beslutet på, som sagt, det är ju politiska beslut. Man kan ju säga att vi har också valt i Sverige att ha det här systemet. Alltså och när man tänker på välfärdstjänsterna, så är ju den viktigaste frågan för många väljare är ju just sjukvården. Alltså när man mäter det här i olika enkäter, så att det förklarar ju kanske också, eller det hänger säkert ihop med, vi lägger mer pengar på det här, det är också en viktig väljarfråga. Sen är det ju viktigt att förstå det här är stort, så att om man då vill lägga ännu mer pengar på, alltså varför är det viktigt att förstå vad som är stort och litet? Ja, men till exempel så är det ju viktigt därför att om vi ska öka en redan stor utgift med bara någon procent, så blir det mycket pengar totalt sett. Ska vi öka till exempel sjukvårdskostnaderna med 2%, då motsvarar det samma sak som att vi skulle kunna fördubbla ett litet utgiftsområde, till exempel, ja, men säg att vi tar, i rapporten tar vi upp, har vi fängelser, 9 miljarder kronor. Om vi dubblar utgifterna för fängelserna, så skulle det liksom vara en dryg 2% i ökning av sjukvårdsutgifterna. Så att det är väl det som är viktigt när man lyssnar som väljare, lyssnar på den politiska debatten, att man förstår vad är stort och vad är litet och vad betyder det för mig om man ökar eller minskar utgifterna här.
Ja, och sen kommer man ju då snabbt in på ämnet som vi tittar mycket på, så får man pang för pengarna? Så vi tittar ju, och jag ska inte lägga några ord i din mun eftersom ni inte vill ge uttryck för åsikter, men när vi tittar på den kommunala sektorn och på förskola, grundskola, gymnasieskola och äldreomsorg, så kan ju vi se att det bara mellan Sveriges 290 kommuner skiljer våldsamt mycket i hur mycket kvalitet man får för varje krona. Så att allt handlar ju inte bara om hur mycket pengar man får, utan också hur man använder de pengar man har. Och det är klart att ska man tänka då på vården som har fått stora resurstillskott, så är det också frågan, Får vi effekt för de pengar, extra pengar vi stoppar in, eller finns det andra sätt att organisera det här liksom arbetet på? Oavsett i vilken regi man vill ha liksom vården, så, så är det frågan så här, mer pengar är inte nödvändigtvis så att det blir liksom rasande mycket bättre. Alltid. Och det gäller ju även i liksom den privata konsumtionen. Det är ju inte alltid de dyraste sakerna är de som kanske är mest ändamålsenliga och rätt. Alltid. Beroende på vad man tycker. Pensioner utgör en stor utgiftspost, och det här är ju ett kärt ämne, och inte minst när vi får många äldre. Hur stor andel av de totala skattepengarna lägger våra äldre beslag på?
Ja.
Nu ska vi starta generationskrig.
Nej. Ja, exakt. Pensionerna i sig är ungefär drygt 320 miljarder i våra siffror då, som går ut till allmän pension. Och det betyder att det är lika mycket som vi betalar ut för pension som vi lägger på sjukvård och på omsorgen, där äldreomsorgen är en stor del. Sen är det som du sa inledningsvis, att pensioner är ju omfördelning, men det är omfördelning inte liksom direkt från en person eller från mig till dig, utan från mig idag till mig imorgon. Så man tjänar in sin pensionsrätt. Men det är ändå liksom en del av det offentliga systemet och en del av de offentliga utgifterna. Och därför har vi med i rapporten här. Så pensioner är stor. Lägger vi ihop pensioner och utgifterna för välfärdstjänster, alltså omsorg, sjukvård och utbildning, då förklarar vi över hälften av de totala offentliga utgifterna. Så det är de fyra stora puckarna, liksom, de stora utgifterna.
Och sånt som folk ändå är, alltså som de flesta väl, om man inte är hårt nyliberal eller anarkist, så är väl det sånt som ganska många tycker att det är bra eller eller bra att det offentliga ägnar sig åt.
Jo, det tror jag enligt enkäter och undersökningar, så absolut. Men som sagt, och det är de fyra large utgifterna då. Det är just de fyra då.
Big four.
The big four. Omsorg, allmän pension, sjukvård och utbildning.
Ja. Ja. Kan ni se några tecken, förstår jag att eftersom ni inte vill ta ställning så kanske det är en svår fråga att svara på, men ser ni någon tendens till slöseri med de här pengarna? Är det någonting som går att utläsa?
Nej, det skulle jag inte säga. Alltså vi har inte heller ställt frågan på det sättet. Vi vill genuint bara ta reda på så här, vad använder vi skattepengarna till? Så vår metod har varit att titta på pengar in, pengar ut. Och det är nog en liten annorlunda. Jag har inte sett någon annan som har gjort det på det här sättet. Men det vi har gjort är helt enkelt att vi började med att titta på vilka pengar flyter in till Skatteverket varje år. Och sen så har vi tittat på så här, men vilka pengar betalar vi faktiskt ut? Och den offentliga, för att kunna ta reda på det, så har vi fått bra hjälp av Statistiska centralbyrån att rensa bort sånt som är liksom redovisningstekniska poster eller interna betalningar inom det offentliga. Därför att, för att helt enkelt ta reda på vad skattepengarna faktiskt används till. Men det gör också att våra siffror skiljer sig kanske lite från det som man kan se om man istället för att göra likviditetsanalys, som det är det vi har gjort. Om man istället vill titta på statens balansräkning eller resultaträkning, men då får man lite annorlunda siffror. Men våra siffror visar hur våra gemensamma skattefinansierade utgifter fördelas.
Du har pratat om the big four. Var det någonting som ni arbetar med här, var det någonting som förvånade hur lite pengar som det går till, som går till det området?
Ja, alltså först de big four, sen kommer några där emellan också är liksom mellanstora då. Där har vi till exempel EU-avgiften, biståndet, föräldraförsäkringen, stöd till ideella organisationer, sjukförsäkring. De är liksom mitt emellan. De var faktiskt större. Jag visste nog innan att de här the big four var de var. Men jag var förvånad över att de här mellanstora utgifterna var så pass stora som de var. Sen är det ju flera små utgifter.
Och vänta, om vi bara får stanna där. Stöd till ideella organisationer, hur mycket handlar det om?
Det är nästan 40 miljarder kronor på ett år här.
Det är ganska mycket pengar.
Det är ganska mycket pengar. Alltså det är liksom, och där, om man, och det är samma här då, som bistånd, föräldraförsäkring, sjukförsäkring. Så. Många av de här liksom breda försäkringsutbetalningarna, barnbidrag och så, de hamnar också någonstans där nära. LSS har varit en stor puck här också. Sen är det så här så att det finns andra verksamheter som per definition är mycket mindre, som man kanske tycker är så här, va? Får inte det mer? Men polisen till exempel, försvaret, nu vet vi att där kommer ju en ändring, men liksom vi har siffror här fram till 2021. Så att polisen 27 miljarder, fängelser 9 miljarder, domstolar 11. Så att de, om man tänker efter så förstår man ju att det är, det kanske inte, alltså om det är bra eller dåligt att det är lite, jag vet inte, det är inte det vi värderar, men det är ju mindre verksamheter, för de omfattar ju inte lika många. Som tur är så har vi ju fler skolelever än brottslingar i Sverige, så att det förklarar ju att skolan behöver vara större.
Men vi lägger mer på liksom folks fritidsintressen med skattepengar än vad vi lägger på polis och domstolar.
Ja.
Ja. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Det vore ju fantastiskt om polisen inte behövde kosta någonting. Men polisen har varit mycket debatterat och hur man ska resursförstärka. Och polisen har ju också fått mycket mer pengar de senaste åren. Så det är ett annat poddavsnitt där jag intervjuar Per Dackenberg från Riksrevisionen. Men han konstaterar att de pengarna inte gjort så mycket verkan, kan man säga. De har inte fått så mycket mer gjort för de pengarna.
Just det, för Riksrevisionen utredde polisens
mängdbrott och sånt. Ja, framförallt. Och de har ju mycket annat att syssla med, men de pengarna verkar inte ha gjort så stor skillnad, konstaterade han. Om man tittar över tid då, sjukvården kostar mer pengar och försvaret kommer att kosta mer pengar och det är ju politiska beslut. Finns det något som vi lägger mindre pengar på som kanske inte är så debatterat?
Ja, det vi framförallt har lagt mindre pengar på över tid är ekonomiskt stöd till hushållen. Mm. Och det var vi inne på, att omfördelningen har minskat som andel av de totala gemensamma utgifterna. En annan sak som vi har lagt mycket mindre pengar på över tid är ränteutgifter. Och det är kanske logiskt.
Och det beror på att statsskulden har minskat då?
Ja, dels har vi krympt själva liksom skuldbördan, eller skulden för det offentliga, eller framförallt statsskulden då. Och sen har vi haft en nedgång i räntorna. Och den har varit ganska, alltså det har varit en tydlig minskning i ränteutgifterna. Så att nedgången under de här 20 åren som vi tittar på, det motsvarar till exempel driftskostnaden för alla Sveriges sjukhus nu idag. Så det är verkligen pengar. Nu har vi haft en uppgång i räntorna sen efter att vi liksom, efter 2021 där våra siffror stannar. Men det är fortfarande så att de är betydligt lägre än vad de var för 20 år sedan. Alltså så även om räntenivån går upp så är själva skuldposten är mindre. Så att det är fortfarande en lägre ränteutgifter idag än vad vi hade för 20 år sedan. Och det har liksom, den nedgången som sagt motsvarar har gjort att man har kunnat lägga pengar på annat.
Det skapar utrymme. Det är precis som för ett hushåll som har höga bostadslån, så känner man ju själv att då får man se över liksom matkorgen och filmabonnemang och prenumerationer.
Det kan nog de flesta relatera till nu, att man förstår att ränteutgifterna påverkar liksom det övriga utrymmet. Så.
Och som sagt, då har vi ändå en ganska liten statsskuld jämfört med många andra länder i vår närhet. Intressant. Något annat som slog dig när ni gjorde den här rapporten? Något annat som var en aha-upplevelse eller en...
Ja, jag tänker, men just våra tre aha var just det så här. Det som ofta sägs behöva mer pengar är själva verket det som växer, och det kanske hänger ihop. Det växer för att de säger att de behöver mer pengar, och då tänker jag på omsorg, sjukvård och utbildning då. Och sen också vill jag påminna om så här, just att vi ofta debatterar små utgifter och sen så tar vi stora utgifter för givet. Till exempel nu så har vi i dagarna fått regeringen har lämnat över vårbudgeten till riksdagen. Då är liksom ändringarna i den här vårändringsbudgeten är ungefär 17 miljarder kronor. Det är mindre än 1% av de totala gemensamma utgifterna. Men så fort det blir en förändring så pratar vi mycket om det, men vi pratar inte så mycket om vad de stora posterna är. Så det är väl liksom två aha då.
Ja, det är någonting som vi ofta återkommer till också. Att just det blir ett oerhört fokus på utrymmet, och det blir ännu mer naturligtvis i höstbudgeten där det så kallade budgetutrymmet är liksom större. Men när det finns så mycket annat, det är som att man inte ser över de utgifter man redan har. Vilket, om man ska ta hushållsanalogin igen, så är ju det när man vill göra andra prioriteringar. Vill man åka på en lite längre semester till exempel, då börjar man ju se över de dagliga kostnader man har. Men i den politiska debatten i alla fall så tittar man ju inte på de befintliga utgifterna, utan de liksom räknas upp år för år. Och sen så får man se om tillväxten har skapat ett utrymme som man kan göra extra roliga saker för. Jag tycker att det är ett märkligt sätt, oavsett hur man vill prioritera de här pengarna, så är det lite konstigt att man inte tittar på vad är det vi redan gör och vad kostar det. Får vi bra effekt för de här pengarna? Vill vi fortsätta lägga så här mycket pengar på det här? Vill vi lägga ännu mer omfördela de pengarna. Mm. Det är väldigt lite diskussion, utan det är de här, ja, som nu i våpen, 17 miljarderna knappt som man ska sätta spett på. Och framförallt när de bryts ner då på någon skolmiljard eller 10 miljoner kronor till något särskilt projekt, det är ju småpengar liksom.
Ja, just för skol, eller för sjukvården till exempel, som fick, om man tittar på pengasäcken i våpen då, så ser man att den största pengen går till just sjukvården, men procentuellt sett så blir inte det så stor ökning. Det var, nej, det vi var inne på. Det är ett stort område, ja, redan, så även om det är en stor, om 6 miljarder då till regionerna är mycket pengar i kronor och ören, så blir ökningen för sjukvården inte så stor. Och det är ju det som också förklarar den här spänningen när man hör i debatten om att det fortfarande leder till liksom besparingar inom sjukvården och så här, så är det förklaringen. Det blir en stor pengapåse, men procentuellt sett så täcker det inte de kostnadsökningar då eventuellt som sjukvården har haft. Medan däremot ett område som kriminalvården får en stor, väldigt stor procentuell ökning. Därför det är ett litet utgiftsområde, och så får de en peng som i relation till 6 miljarder inte är så stort, men som andel av kriminalvårdens budget blir en väldigt stor ökning. Så att, så ser man, det är det som är skillnaden mellan vad är stort och vad är litet.
Ja, nej, men verkligen.
Ja, och sen ett tredje jag har då, det är just vad som har hänt över tid. Att det som har hänt, det vi ser när vi tittar på siffrorna rakt upp och ner, så ser vi att vi har då gått från, vi lägger en mindre del av den gemensamma kassan på omfördelning idag, trots att liksom pensionärerna faktiskt blir fler och deras andel är konstant, så lägger vi mindre på bidrag och försäkringar till den arbetande, till de som arbetar. Alltså mindre i sjukförsäkring, fler slår i taket när det gäller föräldraförsäkringen och så. Och sen så lägger vi en större andel av budgeten på då de här välfärdstjänsterna. Så att vi har gått från, lite lätt uttryckt, vi har gått från omfördelning till att driva välfärdsverksamheter.
Mm. Ja, och det är intressant, och inte särskilt debatterat om man ska vara ärlig, tycker jag.
Nej, inte på det sättet. Nej. Jag har i alla fall inte sett, nej, det. Och jag har ändå jobbat med, liksom, med de här frågorna under lång tid och tittat på det från ett makroekonomiskt perspektiv. Så jag har inte sett den uppdelningen riktigt.
Nej. Ja, det var ju en stor debatt då för 20-30 år sedan. Just om att socialförsäkringssystemen var den här gökungen i boet som tenderade att liksom äta upp allt utrymme som fanns och ständigt ökade. Men det är någonting, det kan man ju politiskt sett vara emot, men det är åtminstone en skenande kostnad som man fick ordning på. Och då, åtminstone min upplevelse, det är klart att folk hamnar i kläm, men det har inte inneburit att liksom, folk i drivor lever i större utsatthet idag, utan här verkar man ha fått någorlunda kostnadskontroll, för det hade vi inte för 30 år sedan, då var det inte ordning och reda. Sen som sagt, med reservation då för att i enskilda fall kan ha blivit svåra problem. Jätteintressant. Vart tar man del av den här och era andra rapporter?
Vi vill gärna att alla ska kunna ta till sig det här lätt. Så att det finns tillgängligt, free of charge, via vår hemsida. Mm. Där kan man läsa rapporterna, och det är våran grej att det ska vara kort och koncist och lättillgängligt, som sagt. Men sen så finns vi också på sociala medier. Vi använder Instagram ganska mycket som att Kunskapsverket, och där lägger vi ut liksom axplock från våra rapporter med de huvudsakliga slutsatserna. Och vi finns såklart också på LinkedIn och X och annat. Men vill man bara titta på bilderna, så är Instagram en bra kanal.
Mm, annars går man in på kunskapsverket.org.
Mm.
Och där kan man då titta på rapporterna, som jag tycker är jätte, så här, snygga, men också väldigt pedagogiska uppläggare. Alltså, de är ju kortfattade för att vara så bitiga ämnen, men man får sig mycket till livs när man läser dem, tycker jag.
Ja, men det var jätteroligt att höra. Vi vill ju precis göra just det. Att ta den här faktan som faktiskt finns där, men att paketera den så att den blir lättillgänglig. Jag menar, det är helt logiskt att vi inte alla har tid och ork att sätta oss in i de här frågorna. Folk har ju jobb att sköta eller liksom andra saker för sig, men vi tycker att det finns en poäng i liksom det fanns ett glapp att fylla här för oss att göra en information som är viktig att ha lättillgänglig för alla.
Mm. Ja, och för mig som privatperson är det här intressant, men vi har ju också, vi har ju nytta av ert faktamaterial i vårt arbete. Vi är ju glada när andra
använder oss. Sliter med hälsan,
ja,
säger vi.
När andra gör saker åt oss gratis, det tycker vi är toppen. Vi är en liten ideell organisation, så vi är glada för allt som är gratis. Spännande, nu har ni släppt de här två rapporterna på hur skatte betalas in, eller vad som betalas in i skatt, och vad pengarna går till. Vad blir nästa sak att ta tag i.
Ja, det sägs ju ibland att ojämlikheten ökar. Och vi snuddade nästan vid det här redan i samtalet. Men är det så, och vad beror det i sånt fall på? Det tittar vi på bland annat. Vi gillar om det är så att det kommer som en, liksom en sanning någonstans, att det kan vara värt att kolla upp hur ser siffrorna egentligen ut, vad säger de? Så det tittar vi på.
Och det gör mig särskilt glad, eftersom fakta på bordet behövs här, inte minst som vi ser en del rapporter som är ganska starkt överdrivna här. Man väljer, alltså det är väldigt mycket cherry picking. Man använder väldigt, väldigt små andelar, ibland enstaka personer, och som jämförelseobjekt mot andra enstaka personer. Då kan man få fram nästan vilka resultat som helst. Ja. Det är bra att titta
det kan
på
vara så. Jag kan i alla fall garantera att vi tar ett helhetsgrepp.
Ja, det uppskattas.
Så får vi se. Men vad vi återkommer med i den frågan. Och sen så vill vi också gärna titta på, vi har ett EU-val som kommer upp. Och vi är lite nyfikna på vad vi egentligen röstar på till EU-valet.
Åh, vad spännande. Kommer ni titta på vad väljarna röstar på? Eller hur
de
resonerar?
Vad är det faktiskt vi går och röstar på? Inte hur det funkar egentligen, utan men mer förstå så här, vi röstar till parlamentet, vad betyder det?
Det låter också som en pedagogiskt viktig uppgift att ta sig an. Det är ett litet...
Men som sagt, du märker ju, det är vitt skilda ämnen. Så att vi är som sagt inte ämnesexperter, men vi är experter på analys. Och vi är experter på tröska siffror och får dem att betyda någonting i ett större sammanhang.
Superspännande. Tack Johanna för att du kom hit till Uppskattat idag. Väldigt, väldigt uppskattat, no pun intended. Och så rekommenderar jag våra lyssnare då att gå in på kunskapsverket.org och dessutom följa då på i de sociala medierna, och då framförallt Instagram om jag förstod det rätt. Jätteroligt. Stort tack.
Tack själv Christian. Tack.
Tack. Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan, och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett gott betyg i din app, och vill du medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter, så stödjer du oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se/bli-medlem. Till nästa vecka, ha det så bra.